Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Feel Good and Have Fun. God hälsa kan ses som en ökad möjlighet att bära livet. Jag vet inte om god hälsa kan bli så mycket mer poetiskt än så, men det där ska vi försöka fördjupa oss i. Och idag ska ni få träffa skaparen av livsstilsverktyget.se, prisbelönta forskaren, läkaren, författaren och livsstilsprofessorn Anders Rosengren. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag tänker att vi ska försöka vara effektiva så att vi kastar oss helt enkelt rätt in i frågorna här. Och då tänker jag att du kanske kan börja med att presentera dig själv lite kort och livsstilsverktyget.se.
Ja, tack. Jag är läkare i grunden och arbetar fortfarande regelbundet och träffar patienter med olika livsstilssjukdomar. Och jag är också professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet och har en bred bakgrund inom både molekylär forskning, sjukdomsmekanismer, kring framförallt typ 2-diabetes men också andra tillstånd. Och sen har jag blivit väldigt intresserad av just hur vi kan få in mer livsstilsfaktorer också i sjukvården och i den stora folkhälsoforskningen, för det är ett ganska eftersatt område, inte minst det här rent preventiva arbetet. Det här gjorde att jag 2016 tog initiativet till att starta livsstilsverktyget.se, som ju då är en gratis app och webbsida, man kan använda det som man vill, där man loggar in, skapar ett konto och man får del av en mängd olika teman om allt från mat och motion till hur vi hanterar stress, ensamhet, konflikter, förökad självkännedom, och framförallt så stimuleras man att reflektera över den här kunskapen som man får på livsstilsverktyget. Det finns en mängd vetenskaplig kunskap, men man stimuleras till ökad reflektion. Vi har sett att det är själva nyckeln för att inte så att säga bara läsa om hälsa och nicka instämmande, utan verkligen ta det till sig på ett personligt sätt och få in i vardagen. Och det har slagit väldigt väl an. Vi har ju nu i dagsläget ungefär 50 000 personer som använder det, och det växer flera tusen varje vecka. Och det beror till stor del också på den här boken då, Hela livet, som kom ut augusti 2021 och som fick stor uppmärksamhet i media. Och boken tar ett helhetsgrepp kring hälsa och visar hur stress och motion och mat och självkännedom och och den hänger samman och väcker mycket existentiella frågor också som jag tror saknas. Många människor har en längtan efter det, att kombinera den rent vetenskapliga dimensionen med den existentiella, och det tror jag har gjort att den här har slagit an och har gett ett stort intresse för både boken och för verktyget. Så det känns väldigt, väldigt stimulerande. Jag kan säga också att vi arbetar också med olika landsting nu för att faktiskt få in det här i vården. Det finns ett stort intresse också från professionen att börja använda det här för att både behandla livsstilssjukdomar men också förebygga livsstilssjukdomar.
Det naturliga för oss vore ju egentligen att prata om kost, rörelse, sömn och stress. Jag har själv skrivit en bok om de här fyra områdena, och det är också det din bok till stora delar handlar om. Men jag tänkte faktiskt att det lämnar vi. Det är så mycket av den informationen i övrigt, så att jag tänkte vi skulle fokusera på två ord, mentala saker egentligen, som jag tycker är det som sticker ut med dig och livsstilsverktyget. Det är faktiskt de mentala sakerna som kretsar kring meningen med livet och hur vi använder våran tid och så vidare. Och jag har också gått och tänkt på det under dagen idag, att börjar vi inte ofta i fel ändå också, att vi börjar att fokusera på just det här med kost och rörelse och det här, men om vi inte mår bra så kommer ju det egentligen aldrig att hända. Så det, åtminstone så blir det svårare om vi inte mår mentalt bra. Så därför tänkte jag att vi skulle koncentrera oss på två ord som du ofta använder och som jag själv tycker är fantastiska ord om man fördjupar sig i dem. Och de har hjälpt mig mycket de sista 10 åren, även om jag inte har haft stora motgångar i livet, så har jag ändå använt de här. Jag är mindfulness-instruktör och det var nog lite där jag började komma in i de här orden, och de är acceptans och tacksamhet. Så det tänker jag vi skulle prata om. Sen har jag också antecknat mikrovanor och personliga frågor, som jag tycker är två viktiga delar också i din verksamhet och livsstilsverktyget. Men vi börjar med acceptans. Vad är acceptans, tycker du, och hur kan vi ha nytta av det?
Acceptans handlar ju till stor del om att se verkligheten som den är. Det är ju ett svårt begrepp och egentligen passar det bättre med den engelska termen acceptance, accept som betyder mer ta emot. Och det är just det vad det handlar om. Det handlar om att vara öppen för verkligheten och ta emot. Dag Hammarskjöld skrev väldigt vackert om att varje dag ska den tomma skålen räckas fram för att motta, bära och återskänka. Det är ett vackert, ganska komplext citat. Men just det här på något sätt oförställda mottagandet av livet, där vi inte grubblar allt för mycket på det som har varit och inte heller blickar allt för mycket framåt, utan lever på något sätt i det här som finns här nu. Och samtidigt ska vi också komma ihåg att acceptans handlar inte bara om att vara i nu, utan inte bara en carpe diem-tanke, utan det handlar också om att ta med sig de minnen man har, att inte försöka förtränga och glömma bort, utan att ändå få en kontinuitet i livet och inse att nu har jag hamnat vid den här punkten. Jag kan inte backa tiden. Jag har det jag har. Misstag har begåtts av mig, av andra. Men detta är vad vi har just nu. Vilken väg ska jag gå utifrån mina värden? Det handlar väldigt mycket om att inte ge upp, som man ibland feltolkar det som, eller bli passiv, utan just det här mottagandet, öppenheten för verkligheten och att utifrån den situation man befinner sig i se vad är den bästa vägen framåt. Så skulle jag beteckna acceptans. Och precis som du säger, när jag började läsa om acceptans för några år sedan så blev det för mig en väldig aha-upplevelse. Det kan tyckas väldigt banalt och simpelt det här, men det är ju faktiskt en livshållning som gör att en let go, att man, det innebär inte att man blir något förlant i livet, man blir snarast mer levande, men man har lättare att få perspektiv, vilket det handlar om.
Precis.
Att inse att mina problem är inte universums nav. Det kan vara väldigt befriande känsla i vår individcentrerade tid.
Mm. Och är det inte så att man ibland beskriver det som att det är inte vad som händer som vi reagerar på, utan vår reaktion som är det viktigaste när det inträffar saker. Jag har själv, alltså man har ju lite artros och jag har lite hörselnedsättningar och det ena med det tredje. Men egentligen så är det ju hur jag reagerar på de här sakerna som är det viktiga. En som du nämner ibland, och jag har också läst någon bok där, det är Viktor Frankl som satt då i koncentrationsläger. Och det på något sätt för mig så blir det... acceptans på sin spets, att han accepterade att han satt där, men han försökte ändå göra sitt liv så bra som möjligt genom att hjälpa andra. Det är ett fantastiskt ord egentligen, men hur kan man träna på acceptans och få in det i sin vardag?
Det handlar väldigt mycket om att träna sig i uppmärksamhet. Vi tror ju lätt det där att på något sätt styr, att vi har kontroll. Vi har egentligen inte väldigt lite kontroll på våra tankar. Det poppar upp, och det vet ju du som har varit mindfulness då, säkerligen, och alla som har mediterat vet det, vilken oerhört kokande gryta vår huvudskål är. Och det handlar om att säga, om man aktivt tränar sig att fokusera och rikta uppmärksamheten mot vissa saker, så får vi mer kontroll, en slags värdighet också inför tillvaron. Att vi inte bara rycks med i de här tankarna eller intrycken utifrån, utan att vi faktiskt har en förmåga att styra vad vi vill rikta uppmärksamheten på. Och det i sin tur styr faktiskt hur vi mår en väldigt stor del. För att våra tankar styr väldigt mycket vårt mående. Och det är just det acceptansen handlar om, så att säga, att rikta tanken mot verkligheten. Det kan ibland
handlar om en så enkel sak som att man bara blir fokuserad på sin andning för att lättare hantera stressen eller så, eller grubblerier. Eller bara något väldigt, väldigt konkret, man kanske ut i naturen och fokuserar på fågelsången istället för de där malande tankarna. Det där är ju också ett sätt att den accepterar, att motta verkligheten som den är. Och det där kan ju övas upp på väldigt många sätt. Jag skulle säga att det finns ju ibland också ett missförstånd i att detta kräver någon slags formella, strikta övningar. Det kan vara den vägen. Man kan göra det via strikt meditationsövningar. Det finns en mängd olika tekniker för det, för mindfulness också. Men det är väldigt mycket en livshållning, skulle jag säga. Att acceptans är ingenting som vi övar 5 minuter varje morgon och 5 minuter varje kväll och sen så kör vi på, utan det är ett allmänt sätt att förhålla sig till livet som ständigt måste på något sätt försöka påminna oss om att det där är just det, hur kan jag nu bli mer accepterande, hur kan jag acceptera situationen och inte falla ner i det här hålet av grubblerier.
Jag känner igen det där, för jag tycker jag har kanske tänkt på det här uppåt 10 år nu, och det känns som det blir starkare och starkare för varje år, så att på något sätt så är det väl också att det blir en, som du säger, en träning, man blir påminn om det lite då och då. Och det förstärks med tiden, så att man blir bättre och bättre på det. Jag har läst studier på att acceptans och kanske även mindfulness kan minska smärtan, till exempel vid olika sjukdomar. Men min fundering är om du vet något, om man också har sett att det kan acceptans kan påverka själva sjukdomen. Dels att minska risken att få sjukdomar av olika slag, men också att påverka när man väl har en sjukdom på ett positivt sätt. Finns det någon sådana studier?
Det är ju ganska svårt att studera, i synnerhet effekten på risken att få sjukdom, för det finns så oerhört många faktorer. Och det måste också komma ihåg att ett fenomen som acceptans är väldigt svårt att mäta, att fånga. Min hållning är väldigt mycket, jag är ju grundvetenskapare i grunden, och jag tycker oftast att det vi kan mäta bra, det ska vi mäta så exakt som vi bara kan. Vi ska också vara ödmjuka för det som inte går att mäta. Annars hamnar vi lite någon slags pseudo-exakthet, vi försöker kvantifiera. Det finns ju sådana här olika då stressmätare och sensorer och sånt som de försöker fånga. Det finns ju typ med mått på hur många poäng, alltså hur mindful man är. Ska man då få en skala från 0 till 100, hur mindful är du just nu? Och det där blir lite pseudovetenskapligt, tycker jag. Jag tror att man ska vara ödmjuk för att det här är väldigt svårt att fånga, och det är också väldigt svårt att studera. Däremot så kan man ju, det finns ju, precis som du nämner här, studier som visar att när människor till exempel övar sig i mindfulness och man samtidigt mäter hjärnaktiviteten med sådana här PET-kameror eller med nätkameraundersökning, så ser man då förändringar i områden i hjärnan som styr stressen i amygdala till exempel, och antenner för olika intryck. Och man har också sett att det kan påverka till exempel hur vi agerar på smärta. Och därmed kan det också göra att det blir lättare att leva med tillstånd, till exempel en inflammatorisk sjukdom, reumatisk eller tillstånd av svåra cancer. Men jag tror att acceptansens stora finess är just det här att det gör det lättare att på något sätt uthärda och gå vidare och släppa taget. Och sen kan man ju tänka sig, även om man inte kan mäta det och fånga det exakt i siffror, detta kan ha en påverkan på en mängd sjukdomar. Jag menar, om vi stressar mindre så vet vi att det har ju enorma effekter på allt från bentäthet till mag-tarmkanalen till hjärnan och till kärlsystemet. Så att absolut har du indirekt en mängd spillover-effekter.
Just det. Spännande. Du har ju till och med ett helt kapitel som bara handlar om acceptans i din bok. Och där pratar du om falsk och äkta acceptans. Kan du förklara vad det är?
Det var en psykolog som lärde mig det uttrycket för några år sedan. Men det handlar inte om att det är så lätt att man säger det här, ja men, jag vet att jag borde träna, men det har ju varit så dåligt väder. Jag vet att jag borde äta sundare, men det är ju så att när kollegan bjuder på den där, eller har lagat den här tårtan hemma. Va? Men att man byter allting, försöker byta, att man försöker bli uppmärksam på sina ja-men-reaktioner. Och försöker säga, hur kan jag byta ett ja-men mot ja och? Att jag vet att jag borde röra mig mer och försöka hitta sätt att träna även när det är dåligt väder. Eller jag vet att jag borde äta mer motfullt och försöker att hitta en balans mellan att tacka ja men i alla fall ta upp en mindre bit. Så att man, det är också den här att liksom på något sätt inte sticka huvudet i sanden och försköna eller svartmåla, utan att man faktiskt ser mer nyanserat och nyktert på tillvaron. Och jag tycker själv att det är många användare av livsfärdighet som säger just att den här distinktionen mellan jag män och jag åker är ganska stora ha-upplevelser när man börjar och en grunna på det och ser hur man själv reagerar i olika sammanhang.
Precis. Ja, det är intressant. Jag tycker du har också i boken fler sådana här små nästan tankegrejer, att man kanske bara ändrar ett eller annat ord och så får man en helt annan betydelse som kan betyda väldigt mycket. Jag gillar de där små nyanserna.
Ja, det finns en ganska berömd, inom zen-buddhismen så finns det en väldigt intressant distinktion. Det är egentligen samma ord. Det olika är ju orden jag är. Att man kan lägga tyngdviktet på jag, så gör det ofta. Jag är. Attribut, läkaren eller trött eller vad det är. Men man kan också lägga betoningen på är, att man börjar glömma sitt jag lite grann. Vi ser mer på själva varandet. Jag tycker själv när jag läste det att det där är en jätteintressant distinktion som jag ibland försöker också när man känner sig stressad eller pressad, att man bara visar vad det är. Det blir lite tydligare att vi är i större sammanhang än bara oss själva.
Ja, intressant. Vi går över till ordet tacksamhet, och hur tänker du att ordet tacksamhet kan hjälpa oss, och hur kan vi använda det?
Det handlar också om det här som pratade om med minnena och nuet. Jag tycker att det blir ju lätt, svårt att prata om det här att leva i nuet, så blir det lite plattityder över det hela. Det är så lätt att bara säga carpe diem, och det är ju kanske världens mest uttjatade klyscha. Samtidigt så vet vi att den som bara lever för stunden blir ju en dagslända som inte blir en vagabond, en dagdrivare. Vi har våra minnen, men vi måste också ha våra framtidsplaner för att vi har någon slags riktning och styrsel i tillvaron. Så att bara leva en slags carpe diem tillvaro är inte något idealiskt tillstånd. Men vi kan också med både acceptans och tacksamhet, därför att jag tycker väldigt mycket om att vara vaken som jorden, hitta sätt att stanna upp i vår resa, i vår livsresa. Den här klassiska metaforen över att livet är som en resa, också en utsliten metafor, men dock väldigt välfungerande. Att man tar med sig det bagage man har och tänker att jag har förlorat en mängd av det här innehållet i en resväska längs vägen. Allt ifrån saker, möjligheter, mål som inte uppnåddes, till viktiga saker som anhöriga som har gått förlorade, relationer som har brustit, svek. Men det finns också en mängd saker man har med sig i den där resväskan. Konkreta saker, relationer, men också minnen. Just det, att vara tacksam över det som fortfarande finns med. Det känner jag väldigt viktigt. När jag lämnade mitt studentliv då, när jag hade varit student i Lund, så var det väldigt många relationer som upphörde. Inte för att de blev ovänner, men inte bara för att det rann ut i sanden. Folk bildade familj. Och väldigt mycket bara den här klassiska saken när vi hörde, som att vi borde ses, och sen så hände ingenting. Och så typ så upphörde de här årliga, vi borde ses sms'en också. Och så kunde man känna en viss sorg och tänka, vad var det där relation som aldrig levde vidare? Där har jag börjat omvärdera det på senare år, känna en tacksamhet över att de relationerna varade den tiden. Att känna så att en relation bara 5 år kan också vara en värdefull relation, även om man inte är vänner eller har kontakt givet ut. Det är ett sätt att värdera tacksamhet. Just det här också, när min mamma dog för 2 år sedan, så har jag också försökt jobba oerhört mycket med mig själv. Det blir ju alltid en självprövning och en självutveckling, en mognadsprocess när någon nära anhörig dör. Och att verkligen försöka tänka på det här med tacksamheten, att genom foton och minnen inse att det finns en otrolig räcka, en oändlig sträcka av ögonblick som man kan vara tacksam. Så kunde vi fått ytterligare 10 000 ögonblick och lagt till den här redan oändliga massan. Men vi kunde också få 10 000 färre ögonblick.
Mm. Väldigt fin tanke. Jag funderar på om du vet eller om du tror att jobba med acceptans, om det till och med skulle kunna minska risken för ångest och depression. Finns det några sådana studier?
Ja, alltså det där används, det har man ju sett ganska mycket. Det finns det som kallas för ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som används då i sjukvården i ganska hög grad och i samtalsterapi. Där man då genom acceptansträning faktiskt kan hjälpa människor att hantera ångest framförallt, men också depression. Det är ganska många psykologer. Det är ju efter KBT så har det kommit som en väldigt stor våg inom samtalsterapi. Definitivt finns det tillämpning där.
Just. Mm. Du har en annan sån där liten knorr då som jag har hittat. Det är, du pratar om meningen i livet istället för meningen med livet. Kan du kort förklara tanken med det?
Ja, precis. Det är en tanke som härstammar lite grann från Viktor Frankl som du nämnde här då, som jag föregångsgestalt när det gäller forskning. Han var aldrig forskare, men han var författare i filosofin om livsmening. Och jag tycker själv att det är så avgörande den diskussionen om meningen med livet i livet. För meningen med livet, det här större syftet, det är ju någonting som vi kan spekulera kring, men det blir ju en ändlös kedja. Det räcker ju att umgås med ett barn en kort stund som ställer den här frågan, varför då? Varför då? Så finns det att man har aldrig läst ut vilka svar på meningen med livet. Det kan finnas ett ytterst större syfte, men det är ju på något sätt utanför vår fattningsram. Och det är också åt den här ödmjukheten för det ovetbara. Att det där kan vi inte riktigt greppa. Och jag skriver i min bok då, så blir det detta att ju mer vi grubblar över meningen med livet, desto mer tenderar vi att missa meningen i livet som egentligen uppstår i varje ögonblick. När vi sitter här och samtalar om viktiga frågor, när vi går i skogen, när vi är med våra barn, när vi badar i havet. Det är en slags mening i livet, att det är mening mer som sammanhang än som syfte. Jag brukar ibland tänka som att vi är isolerade ord, men vi kan förekomma i mening, sammanhang, och då får vi en större betydelse än vi själva.
Mm. Mm. Ja, det är också fina tankar. Jag tänkte att vi skulle sammanfatta det här med tacksamhet och acceptans då. Det finns ett ord som heter neuroplasticitet. Vi har ju angränsat till det. Om vi försöker vara medvetna om de här två orden så mycket som möjligt, är det så att vi till och med kan förändra våran hjärna rent fysiskt till att bli bättre på att tänka i de termerna som acceptans och tacksamhet?
Ja, alltså det är så att våra tankar svarar ju hela tiden mot en slags en hjärnstruktur och bindningar, eller så kallas för synapser, kopplingar mellan hjärnan. Så absolut är det så, men varenda minne handlar ju om att det är en omprogrammering av synapser, och glömskan handlar om att vissa synapser binds som när nervcellerna släpper och nya skapas då, och glömskan gör också plats för nya minnen. Det är en väldigt stor del av vad man vet i alla fall. Och därför ser du så att om man till exempel hantera stress med konstruktiv, till exempel med acceptansträning, då har man ju då, eller med motion för den delen, kanske det absolut mest välstuderade, då har man sett att signalerna mellan amygdala, den här antennen vi har, och det området som kallas för hypotalamus då, och andra system som processar intrycken, den blir då mer nyanserad, så det reagerar inte lika kraftigt inför till exempel en telefon som ringer eller en kollega som börjar gorma, utan vi har en förmåga att vara lite mer nyktra och ta sig tillbaka och perspektiv på hela. Alltså definitivt är det så att det har direkta effekter på hjärnans uppbyggnad, och det är jättefascinerande.
Mm. Ja, det är som sagt fascinerande. Jag när jag föreläser och kommer till neuroplasticitet, så brukar jag prata om som stigar i skogen, att de vi använder ofta, de kommer att bli tydliga. Och då brukar jag säga att om ni känner någon människa som alltid är arg och grinig, så kommer den hjärnan att träna sig på just att vara arg och grinig precis hela tiden. Och det är många som skrattar igenkännande, för det är lite så det är, att vi blir den vi tänker, kanske man kan uttrycka det som.
Det är en bra bild.
Vi går vidare till ordet mikrovanor, som du har med i både livsstilsverktyget och boken. Och det är ju lite spännande det här, varför det kan, ja, att det finns många skäl att göra små förändringar istället för stora, stora nyårslöften. Kan du förklara lite grann kring det där?
Ja, jag skriver ganska mycket då i hela livet om just hur vi kan ändra vanor och så här. För att, och då är det ju så lätt att man tänker att det ska vara de här stora radikala förändringarna med ny diet eller en ny träningsansats för ett långlopp eller vad det nu kan vara. Men det finns ju en väldigt spännande forskning då. Det handlar om att man egentligen gör tvärtom. Att man ser, man först gör klart för sig, vad vill jag förändra? Varför vill jag förändra? Varför vill jag börja röra mig mer? För det är också någonting som vi inte alltid har klart för oss själva. Det är återigen det här med reflektion. Att man får sitt varför, så blir vi mycket mer motiverade. Men att man också tänker att jag bryter ner det här till det minsta tänkbara steget. Det kan till exempel handla om att man tar på sig träningsskorna en minut varje morgon. Ibland kanske man bara sitter vid köksbordet och läser tidningen med träningsskorna på. Det är bisarrt. Men den här finessen är att när vi har den här vanan och känner oss att vi är nöjda med det lilla steget, bara ta på träningsskorna, allt därutöver ser vi som en bonus. Då blir vi till freds. Och en vana som känner oss till freds med, vi mycket mer benägna att upprepa och öka. Och hela tanken med mikrovanor är att komma bort från den här tanken på skuld och misslyckanden. Utan att göra någonting som är så enkelt så vi knappt kan misslyckas. Kanske är att man, för att ta ett annat exempel, att man lägger fram grönsaker på vasken varje morgon. Vissa morgnar är vi så stressade så vi hinner inte preparera dem till frukosten. Och då lägger vi in dem i kylskåpet igen. Vi har i alla fall tagit fram dem och lagt dem på vasken. Och det är också sån här mikrovana. Det som händer då är hjärnan att de här kopplingarna mellan nervcellerna, neuroplasticiteten som du talade om, de byggs om då, så att vi faktiskt blir mer benägna att ta den där stigen i framtiden som vi pratade om här i skogen. Då blir den där stigen bredare och bredare, och till slut så väljer vi den av ren automatik och blir en ny vana. Man är som från början var mer en slags ansträngning. Och sen räcker det ju förstås inte att bara sitta med träningsskorna och läsa tidningen. Men det man har sett är att när man startar med mikrovanor så blir vi ofta mer och mer motiverade efterhand. Man tar bort mer och mer av de här hindren som man sätter upp för sig. Och då är det också lättare att öka den och få den meningsfull. Och så just det här som tankar att vi har ju att man lättar bort de här vardagssakerna. Jag brukar säga den här delen av mat till exempel, att ja, jag äter gärna frossar, har det gått på jul till exempel, eller när det är fester eller så. Men det handlar om den här vardagssundheten. Samma sak med motion. Det är så att man kanske ska anmäla sig till Vasaloppet och så tränar man hjärnet i februari och mars och sådär. Det kanske inte är inte alls fel förstås, men det kan i många fall vara betydligt mer långsiktigt hälsosamt att kanske vänja sig vid att ta en kvarts promenad vardag eftermiddag. Att få in det som en vardagsrutin.
Ja, det är spännande det där med mikrovanor. Ja, min fru, och jag vet du har sagt någon gång att några gånger under dagen försöka att höja pulsen, även om det bara är under en minut. Så 7:30 varje kväll så tar vi, ja, det tar inte ens 5 minuter tror jag, då min fru kör lite med en kettlebell och jag har börjat att gå upp och ner för trappan så här, och så gör vi några övningar till, så max 5 minuter. Men vi får upp pulsen i alla fall, och då tänker man att då kan man se på tv några timmar till med gott samvete ändå. Jag älskar de här små grejerna alltså, det är fantastiskt bra.
Precis, och man blir faktiskt också piggare av den. Man märker ju ganska omedelbar effekt av det.
Absolut. En sak som jag själv tycker om och jag märker att andra också har nytta av det är att tänka i schema. Jag brukar säga så här, om ungdomarna har matte 10.40 så går de på matte 10.40. Så har jag själv använt att klockan 11 varje dag, då ska jag ta en lång promenad. Och då tar jag en lång promenad klockan 11 varje dag. Det låter ju supertråkigt kanske, men att jag schemalägger vissa saker, för då vet jag att det blir gjort. Så, och det kan också vara då de här små mikrovanorna som man har schemalagt då.
Jag tror det är utmärkt, och också så här att man knyter dem till något existerande i vardagen. Att man har de här triggers, som man säger, så att man inte bara säger att någon gång på kvällen ska jag göra det här, utan att man har en viss fix tid efter rapport eller precis 5 minuter i slutet på nyheten, då ska jag ta den här 5 minuters pulshöjningen.
Precis. Och som du sa, när man lyckas med de här mindre målen då, så får man ju också en motivation. Och jag tror att det är du som har sagt så här, att vi, om vi säger då svenska folket, vi lider inte av kunskapsbrist. Vi lider snarare av motivationsbrist. Känner du igen det? Har du sagt det?
Jag tror inte det är jag som är skyldig till den, men det är kloka ord, så jag ställer mig nog... Ja. Bakom det är ganska mycket den andan jag har också i hela livet och livsutpraktik. För att det menar väldigt mycket att det är sällan brist på kunskap. Det är klart att man får detaljkunskaper och så vidare, va? När det gäller maten inte minst. Men ofta så vet människor ganska väl i grova drag vad som är sunda vanor. Utan utmaningen för oss alla, också för mig och för många andra kollegor jag har som kan väldigt mycket om de här områdena, är ju att få in i vardagen. Och där kan ju mycket vana vara en väldigt god hjälp. Men också just det här med att man också ser över andra områden, som talade om att med tacksamhet, med acceptans, att man börjar den ändan. För precis som du sa i inledningen här också, att ofta kan det vara så att man startar med bara att fokusera på det här med mat. Det är ju det klassiska, eller träningen. Men det kan vara så att vi först måste börja ta tid med oss. Då stora stress, det kanske är tidsprioritering, det kanske, som du säger, öppna kalendern, det kanske är där vi ska starta istället för att öppna kokboken.
Precis. Personliga frågor skulle vi komma in på också, du har berört det redan, men vad är vitsen med att försöka få oss att ställa frågor till oss själva, varför vi vill göra saker? Hur har det visat sig förändra sättet vi kan förändra våra vanor på?
Det är ett gammalt sätt som jag går tillbaka till antiken, till Sokrates, att ställa de här, lägga tillbaka en också, men att ställa frågor, för att när vi har ett påstående eller ännu värre, som det ofta är vården om pekfinnen, du borde äta mer grönkål eller vad det kan vara, då låser vi in oss själva, vi begränsas till valmöjligheter. Det här är lösningen framåt. Om man ställer en fråga, till exempel, hur kan jag hitta öppningar för vardagsmotion? Eller hur kan jag äta mer grönt? Eller hur kan jag få mer helhet och mindre splittring? Vad det ändå vara. Va? Då så blev vi öppna för att testa olika lösningar. Det är ganska så forskning funkar. Man ställer en fråga, man gör små experiment. Det är vad som fungerar, vad som inte fungerar just i en situation. Och det handlar just om att människor upptäcker sina egna lösningar. För jag som läkare kan ju aldrig säga till någon, så här ska du leva. Utan det måste vara en upptäckt utifrån sin vardag. Det finns ju generella råd. Men jag brukar säga att både hela livet och livsutvecklingen är som ett stort smörgåsbord. Man får plocka det som känns relevant. Och en hjälp för att veta vad man ska börja plocka. Det är faktiskt just att ställa de här frågorna för att bli mer medveten och börja reflektera över kunskapen.
Mm.
Och det vi har sett också, jag kan säga, är att det är väldigt intressant för att se vad styrer är att om man ställer till exempel en fråga som hur kan jag komma upp i 10 000 steg om dagen? Det händer inte mycket. Men om man istället frågar sig, hur kan jag börja se motion som något meningsfullt, ett sätt att skapa helhet istället för vara en uppoffring? Då börjar människor röra sig mer. Så det här öppnar ju upp. Frågan handlar ju dels om att få en ram att sortera in kunskapen, i synnerhet de här större livsfrågorna som är så viktiga och så bortglömda, de existentiella frågorna. Men det gör också att vi blir mer öppna för det större sammanhang vi lever i, den andra dimensionen som människan också har. Oavsett vad vi har för livsåskådning, så har vi ju alla har erfarenhet av att vi lever inte som isolerade individer. Vi är del i ett större sammanhang, vad vi än sätter ord på det. En del kallar det för det stora okända, som Thomas Strandström, men det kan vara Gud eller det ovetbara, som många forskare gör det upp till var och en. Men vi måste bejaka det här sammanhanget, för det är det som skapar en stor del av den mening vi talade om tidigare och som gör att vi bottnar och har lättare att manövrera i tillvaron och hantera upp och nedgång.
Just. Jag kommer att länka sen till livstidsverktyget, och det är en av de sakerna jag tycker om där. Det är just de här frågorna man får ställa till sig själv. För att avrunda det här då, så tänkte jag, jag brukar göra så att jag ber om 3 bra livsråd. Är det något du skulle kunna ge oss? Det kan ju vara alla tänkbara områden, men 3 saker som kanske är viktiga för dig själv eller som du tycker kan vara viktiga för lyssnarna.
Ja, det kan ju vara mycket som helst, och frågan är på ett generellt eller hur specifikt man ska vara. Men om man ska sätta med ett generellt råd, så är det ju väldigt mycket, skulle jag säga, att reflektera över vad livet handlar om. Vi kan ju tycka stort och obekvämt, jag kan tycka flummigt, men det är ju flummigt egentligen det minsta det är. Det är verkligen inte flummigt, för att fokusera på vad livet handlar ju om något väldigt vardagsnära, nämligen vad ska jag fokusera på här och nu? Det är det det handlar om. Det är den stora frågan med vad som är väsentligt i livet, väldigt, väldigt central att ställa sig. Och sen så skulle jag säga att vara ute i naturen, det är ju banalt råd på ett sätt, det har vi hört för, men det ger så mycket, det ger ett sammanhang, det ger en avkoppling, det gör att vi stressar ner, vi får motion, ger perspektiv, lätt att känna både tacksamhet, acceptans för mig i alla fall. Det skulle jag också säga är väldigt, för mig, om jag känner mig stressad eller pressad eller så, så försöker jag alltid att gå en runda och komma ut, så det var i alla fall något träd. Någon önskar. Och sen om man skulle ge ett mer så här väldigt specifikt råd, skulle jag säga att det är just det här att faktiskt ta små pauser då och då för att få pulsen. För mig det är helt avgörande. Jag ser det där, min hjärna fungerar inte om inte jag får någon slags motion varje dag. Jag kan dricka hur mycket kaffe som helst, men den kickar inte igång. Jag tycker att det som är det fina med motion, att det finns de här långsiktiga konsekvenserna. Det är faktiskt också den här omedelbara känslan av att jag känner mig piggare och fräschare, mer koncentrerad i sen omedelbart efteråt. Och det kan handla om, precis som du så här, som ni gjorde, du och din fru, 5 minuters pulshöjning. Eller att man bara ibland reser på skrivbordet och joggar på stället i 1 minut eller gör några övningar. Något sånt lite. Jag brukar tänka det som att precis som vi behöver äta, så behöver vi också röra oss. Bara att man nästan ser det på det sättet. Det är inget som är frågasätt att man skulle behöva äta minst ett mål eller 2 om dagen. Och på samma sätt så behöver vi alla röra oss åtminstone ett längre pass och ett antal kortare pass varje dag. Det är de 3 jag skulle säga.
Låter som 3 bra råd, tycker jag. Om lyssnarna vill hitta mer om dig, är det livstidsverktyget.se som, eller dig och din gärning i alla fall?
Precis, är det, där vi... det är väl där man kan börja, livstidsverktyget.se, och sen finns det då Hela livet-boken, den finns i bokhandel.
Den ska länka till mig.
Det är inte de bästa ingångarna, skulle jag säga. Mm.
Då gör jag så att jag lägger lite länkar kring intervjun här. Så tackar jag dig så mycket för att du tog dig tid. Jag vet att du har en del annat att göra än att ställa upp på mina intervjuer. Så tusen tack för att du tog dig tid.
Jättestimulerande. Stort tack för inbjudan.
Och lycka till framöver.
Tack detsamma.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.